From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu pressrumssessionen av den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Musik under det här mötet får vi från en prästadomskör av elever från Brigham Young University, Idaho.
President
Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder kvällens prästadomsmöte.
Dear brethren, we welcome you to the general.
Kära bröder, vi välkomnar er till prästadömssessionen av den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Månsson som presiderar bett mig att leda det här mötet. Det här mötet sänds via internet och likaså via satellit till prästadömsbärare som samlats på många platser runt om i världen. För musiken under det här mötet står en prästadömskör av elever från Brigham Young universitetet i Idaho under ledning av Randall Kempton och Kevin Browder med Andrew Answorth vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Saints, behold how great Jehovah. Inledningsbön får vi sedan av äldste LeGrand R. Curtis Jr. i det 70-års korum.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi är tacksamma för de välsignelser vi har att få komma här till detta möte. Vi är tacksamma för Jesu Kristi evangelium och den försoningen. Vi är tacksamma för evangeliets återställelse, för Bormons bok, för välsignelsen att ha levande profeter på jorden. Vi är tacksamma att få samlas här ikväll under ledning av apostlar och profeter. Öppna våra sinnen, hjärtan, att förstå, välsignas till att göra så som vi blir undervisade. Vi ber att du ska välsigna kyrkan, välsigna oss alla, att vi gör det du vill att vi ska göra i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with.
Kören sjunger nu för oss. Det finns en stund av frid och ro. Efter sången har vi nöjda att höra från äldste Dallin H. Oaks i det 12 apostlarnas korum. Därefter talar äldste Donald L. Hallström i presidentskapet för de 70. Broder Randall L. Reed, andra rådgivare Unga mäns generalpresidentskap, talar sedan till oss.
Swear me for the Lord. At this conference, we've seen the release of some faithful brothers, and we have sustained.
Under den här konferensen har vi sett några trofasta bröder avlösas och vi har gett vårt stöd till andra som blivit kallade. I denna rotation som är så välbekant inom kyrkan tar vi inte kliv neråt när vi avlöses eller kliv uppåt när vi kallas. Det finns inget upp eller ner i Herrens tjänst. Det finns bara framåt eller bakåt. Och den skillnaden beror på hur vi accepterar och handlar vid avlösningar och kallelser. Vid ett tillfälle presiderade jag vid avlösningen av en ung stavspresident som hade tjänat väl i 9 år och som nu gladde sig över sin avlösning och det nya kall som han och hans hustru just hade fått. De kallades till barntillsynsledare i sin församling. Bara i den här kyrkan skulle det anses vara lika ärofullt. I ett tal under en kvinnokonferens hade hjälpföreningens president Linda K. Burton: vi hoppas kunna ingjuta i var och en av oss en större önskan att förstå prästadömet bättre. Detta behov gäller oss alla och jag ska ta upp det genom att tala om prästadömets nycklar och myndighet. Eftersom de här ämnena berör kvinnor lika mycket som män är jag glad att det här mötet sänds och publiceras för alla kyrkans medlemmar. Prästadömets kraft välsignar oss alla. Prästadömets nycklar styr kvinnor såväl som män och prästadömets förrättningar och myndighet tillhör både kvinnor och män. President Joseph F. Smith beskrev prästadömet som Guds kraft given till människan genom vilken människan kan handla på jorden för människosläktets frälsning. Andra ledare har lärt oss att prästadömet är den allomfattande kraften på jorden. Den är kraften genom vilken jorden skapades. Skrifterna lär att samma prästadöme som fanns i begynnelsen ska även finnas vid världens ände. Sålunda är prästadömet en kraft genom vilken vi uppstår och går vidare till evigt liv. Den förståelse vi söker börjar med att förstå prästadömets nycklar. Prästadömets nycklar är den myndighet som Gud har gett prästadömsbärare att leda, övervaka och styra användandet av hans prästadöme på jorden. Varje handling eller förrättning som utförs i kyrkan görs under direkt eller indirekt bemyndigande av den som innehar nycklarna för den förrättningen. Som Elder Russell M. Ballard förklarade: de som innehar prästadömsnycklar gör det bokstavligen möjligt för alla som tjänar troget under deras ledning att utöva prästadömets auktoritet och få tillgång till prästadömets kraft. I styrandet av prästadömets makts utövning kan prästadömets nycklar både utvidga och begränsa. De utvidgar genom att göra prästadömets myndighet och välsignelser tillgängliga för alla Guds barn. De begränsar genom att styra vem som får prästadömets myndighet, vem som ska inneha dess ämbeten och hur dess rättigheter och krafter förlänas. En person som bär prästadömet kan till exempel inte förläna sitt ämbete eller sin myndighet till någon annan utan fullmakt av en som innehar nycklarna. Utan den fullmakten skulle ordinationen vara ogiltig. Det här förklarar varför en prästadomsbärare, oavsett ämbete, inte kan ordinera en egen familjemedlem eller administrera sakramentet i sitt eget hem utan tillåtelse av den som innehar rätt nycklar. Med undantag för det heliga arbete som systrarna utför i templet under tempelpresidentens nycklar, vilket jag ska beskriva senare, kan bara den som innehar ett prästadomsämbete utföra en prästadomsförrättning. Och alla godkända prästadomsförrättningar upptecknas i kyrkans uppteckningar. Slutligen innehas alla prästadomens nycklar av Herren Jesus Kristus, vars prästadöme det är. Han är den som beslutar vilka nycklar som delegeras till dödliga och hur dessa nycklar ska användas. Vi är vana vid att tänka att alla prästadömens nycklar förlänades till Joseph Smith i Kirtlands tempel. Men skriften slår fast att allt som gavs där var denna tidsutdelningsnycklar. På en generalkonferens för många år sedan påminner president Spencer W. Kimball om att det finns andra prästadomsnycklar som inte har givits till människan på jorden. Däribland skapelsens och uppståndelsens nycklar. Den gudomliga naturen i de begränsningar som satts på utövandet av prästadomets nycklar klargör en viktig skillnad mellan beslut som gäller kyrkans administration och beslut som rör prästadömet. Första presidentskapet och första presidentskapets och de tolvs korum råd som presiderar över kyrkan är bemyndigade att fatta beslut som rör kyrkans riktlinjer och föreskrifter som var kyrkor ska byggas och åldrar för missionärstjänst. Men även om dessa presiderande auktoriteter innehar och utövar alla de nycklar som är delegerade till människan i den här tidsutdelningen är de inte fria att ändra det gudomligt fastställda mönstret att endast män innehar ämbeten inom prästadömet. Jag ska nu tala om ämnet prästadömets auktoritet. Jag börjar med de tre principer som just diskuterats. För det första, prästadömet är Guds makt delegerat till människan för att verka för människosläktets frälsning. För det andra, prästadömets myndighet förvaltas av prästadomsbärare som innehar prästadömets nycklar. Och för det tredje, eftersom skrifterna framhåller att alla andra myndigheter och ämbeten i kyrkan är bihang till detta melkisedeska prästadöme, så är allt som görs under ledning av dessa prästadomsnycklar gjort med prästadömets myndighet. Hur kan detta tillämpas på kvinnorna? I ett tal till hjälpföreningen sa president Joseph Fielding Smith, dåvarande president för det 12 apostlarnas korum, att systrarna inte fått prästadömet. Det hade inte blivit förlänat dem. Innebär inte att Herren inte gett dem myndighet. En person kan få myndighet, man eller kvinna, att utföra vissa ting i kyrkan som är bindande och absolut nödvändiga för vår frälsning. Så som det arbete våra systrar utför i Herrens hus. De har fått myndighet att utföra stora och förunderliga ting, heliga inför Herren och lika bindande som de välsignelser som är givna av de män som bär prästadömet. I detta viktiga tal sa president Smith om och om igen att kvinnor har fått myndighet. Han sa till kvinnorna, ni kan tala med myndighet eftersom Herren har gett er myndighet. Han sa även att hjälpföreningen har givits kraft och myndighet att utföra många storslagna gärningar. Det arbete som de utför sker genom gudomlig auktoritet. Och naturligtvis görs det ett arbete som utförs av kvinnor eller män i templet eller i församlingen eller i grenen under ledning av dem som innehar prästadömets nycklar. På tal om hjälpföreningen förklarade president Smith att Herren har gett dem denna storslagna organisation där de har myndighet att tjäna under ledning av församlingarnas biskopar och se efter vårt folks behov, både andliga och timliga. Det är alltså så att för kvinnor är hjälpföreningen inte bara en kurs de deltar i, utan något det tillhör, ett gudomligt etablerat tillägg till prästadömet. Vi har inte för vana att tala om att kvinnor har prästadömets myndighet i sina ämbeten i kyrkan. Men vilken annan myndighet skulle det kunna vara? När en kvinna, ung eller gammal, avskiljs att predika evangeliet som heltidsmissionär, ges hon prästadömets myndighet att utföra ett uppdrag inom prästadömet. Detta samma gäller när en kvinna avskiljs som ämbetsman eller lärare inom kyrkans organisation under ledning av en som har prästadömets nycklar. Den som verkar i ett ämbete eller kall givet av en som har prästadömets nycklar utövar prästadömets myndighet i utförandet av sina tilldelade plikter. Den som utövar prästadömets myndighet bör glömma sina rättigheter och fokusera på sina skyldigheter. Det är en princip som behövs i samhället i stort. Den berömde ryske författaren Alexander Solzhenitsyn säger på ett ställe: det är dags att försvara människans skyldigheter och inte endast människans rättigheter. Sista dagars heliga erkänner säkerligen att kraven för upphöjelse inte handlar om att hävda rättigheter utan om att uppfylla skyldigheter. Herren har befallt att endast män ska ordineras till prästadömsämbeten. Men, som olika ledare i kyrkan har betonat, så är män inte själva prästadömet. Män bär prästadömet med en helig plikt att använda det för att välsigna alla Guds barn. Den största kraft som Gud har gett sina söner kan inte utövas utan en av hans döttrar som kompanjon. Eftersom det endast är till sina döttrar som Gud har givit makten att vara skapare av kroppar, så att Guds avsikt och stora plan skulle förverkligas. Det är president J. Reuben Clarks ord. Han fortsatte: detta är våra hustrur och mödrars roll i den eviga planen. De är inte prästadomsbärare. De har inte ansvar att utföra prästadomens plikter och funktioner. Inte heller är de tyngda av dess ansvar. De är byggare och organisatörer under dess kraft och mottagare av dess välsignelser. De besitter sin del av prästadömets kraft, vars funktion är lika gudomligt kallad som evigt viktig i sin roll som prästadömet själv. I dessa inspirerade ord talade president Clark om familjen. Som tillkännagivandet om familjen förkunnar presenterar fadern i familjen. Fadern och modern har olika ansvar, men de är skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Några år innan tillkännagivandet om familjen gav president Spencer W. Kimball följande inspirerande förklaring. När vi talar om äktenskapet i form av kompanjonskap, så låt oss tala om äktenskapet som ett fullständigt kompanjonskap. Vi vill inte att våra sista dagars heliga kvinnor ska vara stillastigande kompanjoner eller begränsade när det gäller denna eviga uppgift. Snälla ni, var kompanjoner som deltar helt och fullt. I Guds ögon, oavsett om det är i kyrkan eller i familjen, är män och kvinnor jämlika med olika ansvar. Jag avslutar med några sanningar om prästadömets välsignelser. Till skillnad från prästadömets nycklar och ordinationer inom prästadömet är prästadömets välsignelser tillgängliga för alla kvinnor och män på lika villkor. Den helige andens gåva och templets välsignelse är välbekanta exempel på denna sanning. I sitt utmärkta tal under BYU:s utbildningsvecka förra sommaren lärde Elsie M. Russell Ballard Kyrkan lär att kvinnor är jämställda med, men ändå olika männen. Gud anser inte att något kön är bättre eller viktigare än det andra. När män och kvinnor kommer till templet begåvas de alla med samma kraft som är prästadömets kraft. Alla Guds barn får tillgång till prästadömets kraft och välsignelser. Jag vittnar om Guds prästadömets kraft och välsignelser är tillgängliga för såväl hans söner som hans döttrar. Jag vittnar om prästadömets myndighet som är verksamt inom alla ämbeten och verksamheter i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Jag vittnar om prästadömens nycklar, gudomligt ledda funktion. De bärs och utövas i sin fullhet av vår profet, president Thomas S. Monson. Till sist och viktigast av allt vittnar jag om vår Herre och frälsare Jesus Kristus, vars prästadöme det är och vars tjänare vi är. I Jesu Kristi namn. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are
reminded. När vi visualiserar det här världsomfattande mötet påminns vi om att ingenting kan jämföras med den här sammankomsten någonstans. Ändamålet med generalkonferensens prästerumsmöte är att lära prästerumsbärarna vad slags män vi bör vara och att inspirera oss att nå det idealet. Under mina år inom aronska prästerummet i Hawaii för mer än ett halvt sekel sedan och som missionär i England brukade vi samlas i möteshus och med intensiv koncentration lyssna på prästerumsmötet via telefonkontakt. På senare år har satelliter gjort det möjligt att sända konferensen till många möteshus utrustade med enorma paraboler så att vi kunde både höra och se mötena. Vi hyser stor förundran inför den tekniken. Få kunde ha föreställt sig dagens värld, där alla som har tillgång till internet med en smartphone, surfplatta eller dator kan ta emot budskapet från det här mötet. Men den här oerhört större tillgängligheten till Herrens tjänares röster, som är detsamma som Herrens egen röst, har föga värde om vi inte är villiga att ta emot ordet och sen följa det. Enkelt uttryckt uppfylls generalkonferensens och det här prästerumsmötets ändamål endast om vi är villiga att handla, om vi är villiga att förändras. Jag kallade som biskop för flera årtionden sedan. Under en längre tidsperiod hade jag samtal med en man i vår församling som var många år äldre än jag. Den här brodern hade ett bekymmersamt förhållande till sin hustru och hade främjat sig från deras barn. Han kämpade med att behålla sitt arbete, hade inga nära vänner och fann det så svårt att umgås med medlemmarna i församlingen att han till sist inte ville tjäna i kyrkan. Under en intensiv diskussion om svårigheterna i hans liv lutade han sig fram som avslutning på våra otaliga samtal och sa: "Biskop, jag har ett häftigt humör och det är bara sån jag är." De orden chockade mig den kvällen och har förföljt mig ända sedan dess. När den här mannen beslutade, så snart någon av oss beslutar att det är bara sån jag är, så ger vi upp vår förmåga att ändra oss. Vi kan lika gärna hålla upp den vita flaggan, lägga ner våra vapen, ge upp striden och kapitulera. Chansen att vinna är borta. En del av oss kanske tänker att det här inte beskriver oss. Men kanske visar vi genom minst en eller två dåliga vanor att det är bara sån jag är. Nåja, vi samlas på det här prästerumsmötet därför att det vi är inte är det vi kan bli. Vi möts här ikväll i Jesu Kristi namn. Vi samlas här med tillförsikten att hans försoning ger oss alla, trots svagheter, brister och beroenden, förmågan att förändra oss. Vi samlas här med hoppet att vår framtid kan bli bättre, hur vår historia än ser ut. När vi deltar i det här mötet med verkligt uppsåt att ändra oss, har anden full tillgång till våra hjärtan och sinnen. Och Herren uppenbarade för Joseph Smith. Och det ska ske att i den mån de utövar tro på mig. Och kom ihåg att tro är en kraft- och handlingsprincip. Ska jag utgjuta min ande över dem den dag de kommer tillsammans. Det åsyftar vårt möte här ikväll. Om ni tror att era utmaningar är oöverstigliga vill jag berätta för er om en man vi träffade i en liten by utanför Hyderabad i Indien 2006. Den här mannen exemplifierar viljan att ändra sig. Appa Rao Nulu föddes på landsbygden i Indien. När han var 3 år gammal drabbades han av polio och blev fysiskt handikappad. Samhället lärde honom att hans möjligheter var strängt begränsade. Men som ung vuxen träffade han missionärerna. De lärde honom om större möjligheter både i det här livet och i den kommande evigheten. Han blev döpt och konfirmerad som medlem i kyrkan. Med en betydligt högre vision satte han upp målet att få Melkisedekska prästerdömet och att tjäna som heltidsmissionär. 1986 ordineras han till äldste och kallades att verka i Indien. Det var inte lätt för honom att gå. Han gjorde sitt bästa med en käpp i var hand och han föll ofta men hade aldrig någon tanke på att ge upp. Han fattade beslutet att hederligt och hängivet tjäna som missionär och gjorde det också. När vi träffade broder Nulu nästan 20 år efter hans mission hälsade han oss glatt där den belagda vägen tog slut och ledde oss ut med en skumpig grusväg till sitt hem med 2 rum där han bodde med sin hustru och 3 barn. Det var en extremt varm och obekväm dag. Det var fortfarande mycket svårt för honom att gå, men han visade ingen självömkan. Genom personlig flit hade han blivit skollärare och undervisade bybarnen. När vi steg in i hans blygsamma hus ledde han mig genast till ett hörn där han tog fram en kartong som innehöll hans mest dyrbara ägodelar. Han ville visa mig ett papper och där stod det: med välgångsönskningar och välsignelser till äldste Nulu, en modig och glad missionär. Daterat den 25 juni 1987, undertecknat Boyd K. Packer. När den dåvarande äldste Packer besökte Indien och talade till en grupp missionärer hade han bekräftat för äldste Nulu vilka möjligheter han hade. Kärnpunkten i det som broder Nulu berättade för mig den dagen år 2006 var att evangeliet hade förändrat honom för alltid. När vi besökte Nulus hem hade vi sällskap av missionspresidenten. Han var där för att intervjua broder Nulu, hans hustru och barn. Föräldrarna skulle få sin begåvning och beseglas och barnen skulle beseglas till sina föräldrar. Vi presenterade också för familjen researrangemanget för resan till templet i Hongkong för att få dessa förrättningar utförda. De grät av glädje över att deras länge efterlängtade dröm skulle förverkligas. Vad förväntas av den som bär Guds prästadöme? Vilka förändringar krävs av oss för att bli det slags män vi bör vara? Jag vill komma med 3 förslag. 1. Vi måste vara riktiga prästadömsmän. Antingen vi är unga män som bär aronska prästadömet eller män som bär melkisedekska prästadömet behöver vi vara prästadömsmän som visar andlig mognad därför att vi har ingått förbund. Som Paulus sa: när jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sen jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Vi bör vara annorlunda tack vare att vi bär prästadömet. Inte arroganta eller högmodiga eller nedlåtande, utan ödmjuka, läraktiga och saktmodiga. Att ta emot prästadömet och dess olika ämbeten bör betyda något för oss. Det bör inte betraktas som en preliminär biljett till vidare utveckling som automatiskt ges i vissa åldrar, utan en helig förbundshandling som ingås med eftertanke. Vi bör känna oss så privilegierade och så tacksamma att alla våra handlingar visar det. Om vi knappt ens tänker på prästerdömet behöver vi ändra oss. Nummer två. Vi måste tjäna. Kärnan i att bära prästerdömet är att ära vår kallelse genom att tjäna andra. Att undvika vår viktigaste plikt, att betjäna våra hustrur och barn. Att inte acceptera eller passivt uppfylla kallelser i kyrkan eller att inte bry sig om andra om det är obekvämt är inte det slags män vi bevarar. Frälsaren förkunnade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och senare tillade han: om du älskar mig ska du tjäna mig. Själviskhet är själva motsatsen till prästadöms ansvar, och om det är en av våra egenskaper måste vi ändra på oss. Nummer tre. Vi måste vara värdiga. Kan hända har jag inte äldste Hollands förmåga när han talade på ett prästadömsmöte för några år sedan att spänna ögonen i er, näsa mot näsa med tillräckligt mycket svavelos i rösten att sveda ögonbrynen. Men, kära bröder, vi måste vakna upp och inse hur allmänt accepterade seder i världen kväver vår kraft i prästadömet. Om vi tror att vi på minsta sätt kan leka med pornografi eller kyskhetslagen eller någon slags form av ohederlighet och att det inte påverkar oss och våra familjer negativt, då är vi duperade. Moroni sa: se till att göra allt med värdighet. Herren har kraftfullt sagt: och nu ger jag er budet att ni ska ta er tillvara och ge noga akt på det eviga livets ord. Om det finns några ouppklarade synder som står i vägen för vår värdighet måste vi göra en ändring. Det enda fullständiga svaret på Jesu Kristi fråga: vad slags män bör ni då vara? Är det som han självklart och djupsinnigt gav: sådana som jag är. Inbjudan att komma till Kristus och bli fullkomnad i honom både kräver och innebär förändring. Barmhärtigt nog har han inte lämnat oss ensamma. Och om människorna kommer till mig ska jag visa dem deras svaghet. Då ska jag göra så att det svaga blir starkt för dem. Om vi förlitar oss på frälsarens försoning kan vi ändra oss. Det vet jag, med visshet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Young men, you have probably heard before that you...
Unga män, ni har antagligen hört förut att ni är ett utvalt släkte, syftande på att Gud utvalde och förberedde er att komma till jorden i denna tid av en viktig anledning. Jag vet att det är så. Men ikväll vill jag påpeka att ni är ett valfrihetens släkte. För aldrig tidigare i historien har enskilda personer välsignats med så stora valmöjligheter. Flera val betyder fler möjligheter, och fler möjligheter innebär större förmåga att göra gott och tyvärr ont. Jag tror att Gud sände er hit till jorden i denna tid eftersom han litar på att ni kan välja bland de otaliga valmöjligheter som finns tillgängliga. År 1974 sa president Spencer W. Kimball: jag tror att Herren är angelägen att sätta uppfinningar i våra händer som vi lekmän knappast kunnat föreställa oss. Och det har han. Ni växer upp med ett av de bästa verktygen för att göra gott i mänsklighetens historia. internet. Med det kommer ett enormt utbud av valmöjligheter. Detta överflöd av valmöjligheter för också med sig en lika stor portion ansvar. Internet gör det lättare för oss att komma åt både det allra bästa och det allra värsta som världen har att erbjuda. Men det kan du åstadkomma storslagna saker på kort tid. Eller så kan du fastna i en oändlig mängd oviktigheter som upptar din tid och sänker din potential. Genom att klicka på en knapp kan du komma åt vad du vill. Det är nyckeln. Vad vill du? Vad dras du till? Vart leder dina önskningar? Kom ihåg att Gud beviljar människor i enlighet med deras önskan och att han ska döma alla människor enligt deras gärningar, enligt deras hjärtans önskemål. Elder Bruce R. McConkie sa: på ett verkligt men billigt sätt är livets bok en uppteckning om människornas gärningar då sådan uppteckning förs i deras egna kroppar. Det vill säga, varje tanke, ord och handlingar har en inverkan på den mänskliga kroppen. De lämnar alla efter sig avtryck. Avtryck som kan läsas av honom som är evig, lika lätt som orden i en bok. Internet för också en upptäckning över dina önskemål, uttryckta i form av sökningar och klickningar. Det finns enorma resurser som vill uppfylla dina önskemål. När du surfar på internet lämnar du spår efter dig. Vad du har skrivit, var du har varit, hur länge du har varit där och vad som intresserar dig. På så vis skapar internet en cyberprofil av dig. På sätt och vis din livets cyberbok. Liksom livet ger internet dig tillbaka det du söker. Om dina önskemål är rena kan internet utveckla dem och göra det ännu enklare att arbeta mot värdiga mål. Men det motsatta är också sant. Elder Neil A. Maxwell uttryckte det så här: det vi under längre tid önskar är därför det vi till sist blir och får i evigheten. Endast genom att vi fostrar och styr våra önskningar kan det bli våra vänner istället för våra fiender. Mina unga bröder, om ni inte agerar förutseende med att fostra er önskningar, kommer världen att göra det åt er. Varje dag försöker världen påverka er önskemål, locka er till att köpa något, klicka på något, spela något, att läsa eller titta på något. I slutändan är valet ditt. Du har handlingsfrihet. Det är kraften, inte bara att agera enligt dina önskningar, utan också att förädla, rena och höja dina önskningar. Handlingsfrihet är din kraft till att bli det du önskar. Varje val tar dig närmare eller längre bort från den du är ämnad att bli. Varje klickning har betydelse. Fråga alltid dig själv: vart leder det här valet? Utveckla förmågan att se bortom nuet. Satan vill kontrollera din handlingsfrihet så att han kan kontrollera vad du blir. Han vet att ett av det bästa sättet att göra detta är genom att fånga dig i beroendeframkallande beteenden. Dina val avgör om tekniken ska förstärka eller förslava dig. Får jag föreslå 4 principer som kan hjälpa er, valmöjligheternas släkte, att fostra era önskningar och leda er användning av tekniken. För det första, vetskapen om vem du är underlättar beslutsfattandet. Jag har en vän som lärde sig denna sanning på ett mycket personligt sätt. Hans son hade vuxit upp i evangeliet, men han verkade gått vilse andligen. Han sa ofta nej till att utöva prästadömet eller besöka templet. Hans föräldrar blev besvikna när han berättade att han hade bestämt sig för att inte tjäna som missionär. Min vän bad innerligt för sin son i hopp om att han skulle uppleva en hjärtats förändring. De förhoppningarna krossades när hans son berättade att han var förlovad och skulle gifta sig, men inte i templet. Pappan bad enträget för sin son att skaffa sin patriarkaliska välsignelse. Till slut gick sonen med på det, men krävde att få besöka patriarken ensam. När han kom tillbaka efter välsignelsen var han väldigt känslosam. Han tog med sig sin flickvän ut där han kunde prata förtroligt med henne. Pappan kikade ut genom fönstret och såg det unga paret gråta och torka varandras tårar. Senare berättade han för sin pappa vad som hade hänt. Med stor sinnesrörelse förklarade han att han under välsignelsen hade fått en glimt av vem han var i förtillvaron. Han såg hur frimodig och inflytelserik han var i att övertala andra att följa Kristus. Med vetskapen om vem han verkligen var, hur skulle han kunna avstå från att tjäna som missionär? Unga män, kom ihåg vilka ni verkligen är. Kom ihåg att ni bär det heliga prästadömet. Det kommer att inspirera er till att välja rätt när ni använder internet under hela ert liv. För det andra, anslut kraftkällan. I din hand har du tidsåldrars visdom och viktigare profeternas ord från Gamla testamentet till Thomas S. Monson. Men om du inte laddar din mobil är den oanvändbar. Och du känner dig vilsen och utanför. Du vill inte gå en dag utan att ladda ditt batteri. Det är viktigt att ha mobilen fulladdad varje morgon när du går hemifrån. Men det är mycket viktigare att vara andligt fulladdad. Varje gång du ansluter din mobil kan du minnas att fråga dig själv om du anslutit till den viktigaste källan till andlig kraft. Böner och skriftstudier som gör att du kan få inspiration från den helige anden. Det hjälper dig känna Herrens vilja och sinne så att du kan göra de små men viktiga val som avgör din riktning. Många av oss stoppar genast upp för att läsa ett sms. Borde vi inte lägga ännu större vikt vid budskap från Herren? Att försumma att ansluta till den här kraften borde vara otänkbart. För det tredje, att äga en smartphone gör dig inte smart. Men att använda den klokt kanske gör det. Unga män, gör inget dumt med en smartphone. Ni vet alla vad jag menar. Det finns till exempel oräkneliga sätt varpå tekniken kan avleda dig från det som är viktigast. Följ talesättet: var där du är, när du är där. När du kör, så kör. När du är på en lektion, fokusera på lektionen. När du är med dina vänner, ge dem din uppmärksamhet. Din hjärna kan inte fokusera på flera saker samtidigt. Simultankapacitet är inget annat än att snabbt kunna byta fokus från en sak till en annan. Ett gammalt ordspråk säger: om du jagar två kaniner fångar du ingen av dem. Slutligen, Herren förser oss med teknisk utrustning för att uppnå sina avsikter. Teknikens gudomliga syfte är att påskynda frälsningsarbetet. Som medlemmar i valmöjligheternas släkte förstår ni tekniken. Använd den till att skynda på er utveckling mot fullkomlighet. Eftersom ni är så rikt välsignade behöver ni också ge. Herren förväntar att ni använder dessa storslagna hjälpmedel för att ta hans verk till nästa nivå. Till att sprida evangeliet på sätt som är bortom min generations vildaste fantasier. Medan tidigare generationer påverkade sina grannar och sin stad har ni förmågan genom internet och sociala medier att sträcka er ut över gränser och påverka hela världen. Jag vittnar om att detta är Herrens kyrka. Ni utvaldes att delta i hans verk just nu, eftersom han litar på att ni kommer att välja rätt. Ni är valmöjligheternas släkte. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
För dessa inspirerade budskap. Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans och fröjda dig, du jord. Efter sången har jag själv förmånen att tala till er. Efter mitt tal får vi höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet.
Nearly 200 years ago, the American
För nästan 200 år sedan blev den amerikanska novellen Rip Van Winkle en omedelbar klassiker. Huvudpersonen Rip är en ambitionsbefriad man som är väldigt duktig på att undvika två saker, arbete och sin fru. En dag när han vandrar i bergen med sin hund upptäcker han en grupp märkligt klädda män som dricker och spelar spel. Efter att ha tagit emot lite av deras sprit blir Rip dåsig och blundar ett ögonblick. Och när han öppnar ögonen igen förvånas över att hans hund är borta. Geväret har rostat och han har nu fått ett långt skägg. Rip tar sig tillbaka till sin by bara för att finna att allt har förändrats. Hans fru har dött, hans vänner är borta och porträttet av kung George den tredje på värdshuset har ersatts av ett porträtt av någon han inte känner igen. Generalen George Washington. Rip Van Winkle hade sovit i 20 år. Och under tiden hade han missat en av de mest spännande perioderna i landets historia. Han hade sovit under den amerikanska revolutionen. I maj 1966 använde Dr. Martin Luther King Jr. den här berättelsen för att illustrera sitt tal. Sov inte under revolutionen. Idag skulle jag vilja tala om samma tema och lägga fram en fråga till oss alla som bär Guds prästadömet. Sover du under återställelsen? Ibland tänker vi på återställelsen som något fullbordat och redan bakom oss. Joseph Smith översatte Mormons bok. Han tog emot prästadömets nycklar, kyrkan organiserades. I själva verket är återställelsen en pågående process. Vi lever mitt i den just nu. Den innefattar allt vad Gud har uppenbarat och allt vad han nu uppenbarar samt många stora och viktiga ting som han kommer att uppenbara. Bröder, dagens spännande utveckling är en del av den för länge sedan förutsagda tiden av förberedelse som kommer att kulminera i vår frälsares Jesu Kristi strålande andra ankomst. Det här är en av de mest anmärkningsvärda tiderna i världens historia. Fortida profeter längtade efter att få se vår tid. När vår tid på jorden är fullbordad, vilka upplevelser kan vi dela med oss om vårt eget bidrag till denna betydelsefulla tid av våra liv och för främjandet av Herrens verk? Kommer vi kunna säga att vi kavlade upp armarna och arbetade av hela vårt hjärta, vår förmåga, vårt sinne och vår styrka? Eller kommer vi behöva medge att vår roll mest var observatören? Jag antar att det finns en mängd olika anledningar till varför det är lätt att bli lite sömnig vad det gäller att bygga Guds rike. Låt mig nämna tre huvudsakliga anledningar. När jag gör det vill jag att du tänker efter om någon av dem gäller dig. Om du ser att det finns utrymme för förbättring, be att du överväger vad du kan göra för att förändras till det bättre. För det första, själviskhet. Och vi har redan hört om själviskhet tidigare ikväll. De som är själviska söker sina egna intressen och nöjen över allt annat. Den centrala frågan för själviska personer är: vad tjänar jag på det? Bröder, jag är säker på att ni kan se att den här attityden tydligt är emot den anda som krävs för att bygga Guds rike. När vi väljer själviskhet framför osjälvisk tjänande får våra prioriteter vår eget erkännande och välbehag i centrum. Tidigare generationer hade sina svårigheter med varianter av egen kärlek. Men idag kan vi ge dem seriös konkurrens. Är det en tillfällighet att ordboken Oxford Dictionary nyligen utsåg selfie till årets ord? Naturligtvis har vi alla ett behov av erkännande. Och det är inget fel i att koppla av och ha roligt. Men när strävandet efter världens vinning och beröm är en central del av vår motivation går vi miste om de återlösande och glädjande upplevelser som kommer av att generöst ge av sig själv i Herrens verk. Var är botemedlet? Svaret finns som alltid i Kristi ord. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. De som helhjärtat överlämnar sina liv till vår frälsare och tjänar Gud och sina medmänniskor upptäcker en rikedom och fullhet i livet som den själviske eller egoistiska aldrig får uppleva. Det osjälviska ger av sig själva. Det kan vara små gåvor av kärlek som kan ha stor inverkan. Ett leende, ett handslag, en kram, tid ägnat åt lyssnande, ett mjukt ord av uppmuntran eller att visa omsorg. Alla dessa vänliga handlingar kan förändra hjärtan och liv. När vi tar tillvara de obegränsade möjligheterna att älska och tjäna våra medmänniskor, däribland vår hustru och familj, ökar vår förmåga avsevärt att älska Gud och tjäna andra. De som tjänar andra sova under återställelsen. En annan sak som kan få oss gå i sömnen under denna betydelsefulla tid i världen är beroende. Beroende börjar ofta subtilt. Beroende är tunna trådar av upprepade handlingar som vävs samman till tjocka bojor av vanor. Dåliga vanor har potentialen att bli förtärande beroenden. Dessa bindande missbrukets kedjor finns i många former som pornografi, alkohol, sex, droger, tobak, hasardspel, mat, arbete, internet eller virtuell verklighet. Satan, vår gemensamma fiende, har många favoritverktyg som han använder för att beröva oss vår gudomliga potential att fullgöra vårt uppdrag i Herrens rike. Det bedrövar vår himmelske fader att se hur pass villigt några av hans edla söner sträcker fram sina handleder för att ta emot kedjor av förödande missbruk. Bröder, vi bär den allsmäktige Gudens eviga prästadöme. Vi är Gud, den högste söner, och är begåvade med outsäglig potential. Vi är avsedda att sväva fritt fram genom himlarna. Vi är inte avsedda att fjättras till jorden, fångade i tvångströjor som vi själva skapat. Vad är botemedlet? Det första vi måste förstå är att beroende är mycket enklare att förhindra än att bota. Med frälsarens ord, låt inte något sådant komma in i era hjärtan. För flera år sedan erbjöds president Monson och jag möjligheten att göra en rundtur på Air Force One, det mäktiga flygplan som transporterar Förenta Staternas president. Secret Service utförde noggranna säkerhetskontroller. Och jag log lite när agenterna visiterade profeten innan vi gick ombord.
Then the pilot in command invited.
Den befälhavande piloten erbjöd mig att ta kaptenens plats. Det var en speciell upplevelse att återigen sitta vid spakarna till en underbar flygmaskin liknande de jag flugit i så många år. Minnen av flygningar över hav och kontinenter fyllde mitt hjärta och sinne. Jag såg framför mig spännande starter och landningar på flygplatser över hela världen. Nästan omedvetet la jag händerna på B747-ans fyra gasreglage. Just då hördes en älskad och omekännlig röst bakifrån. Thomas S. Monsons röst. Dieter, sa han. Tänk inte ens tanken.
Ah!
I'm not admitting to anything.
Jag erkänner ingenting. Men det kan mycket väl vara så att president Monson läste mina tankar. När vi frestas att göra sånt vi inte borde, låt oss lyssna på kärleksfulla varningar från betrodd familj, från vänner, från vår älskade profet och alltid från frälsaren. Bästa försvaret mot beroende är att aldrig börja. Men hur är det med de som befinner sig i beroendets grepp? Ni ska veta först och främst att det finns hopp. Sök hjälp av era nära och kära, av era ledare i kyrkan och av utbildade rådgivare. Kyrkan erbjuder hjälp till återhämtning från missbruk genom lokala ledare i kyrkan, via internet och vissa områden genom kyrkans familjeservice. Kom alltid ihåg att med frälsarens hjälp kan du bryta dig loss från beroende. Det kan vara en lång, svår väg. Men Herren förlorar aldrig hoppet om dig. Han älskar dig. Jesus Kristus genomled försoningen för att hjälpa dig förändras, för att befria dig från syndens fångenskap. Det viktigaste är att fortsätta försöka. Ibland behövs flera försök innan man lyckas. Så ge inte upp. Tappa inte tron. Håll ditt hjärta nära Herren, så ska han ge dig kraft till befrielse. Han kommer att göra dig fri. Mina kära bröder, håll er alltid långt borta från vanor som skulle kunna leda till beroende. Det som gör det kommer att kunna hänge sitt hjärta, sin kraft, sinne och styrka åt Guds tjänst. De kommer inte att sova under återställelsen. En tredje sak som hindrar oss från att engagera oss helt i verket är de många konkurrerande prioriteringar vi står inför. Några av oss är så upptagna att vi känner oss som en vagn dragen av ett dussin bruksdjur, var och en dragandes åt varsitt håll. Mycket energi förbrukas, men vagnen kommer ingenstans. Ofta ägnar vi våra bästa ansträngningar åt en hobby, idrott, yrkesmässiga intressen och åt samhälls- eller politiska frågor. Alla dessa ting är måhända goda och hedervärda, men låter det oss få tid och energi till det som borde vara våra högsta prioriteringar? Vad är botemedlet? Återigen finner vi svar i frälsarens ord. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Allt annat i livet borde vara underordnat de här två viktiga prioriteterna. Till och med
it is easy to spend a lot of time just going through the motions without the heart or the substance of discipleship.
Sanna anda. Bröder, vi som prästarens bärare har lovat att vara ett folk som älskar Gud och är villiga att visa den kärleken i ord och handling. Detta är kärnan i vilka vi är som Jesu Kristi lärjungar. De som lever upp till det här sover inte under återställelsen. Aposteln Paulus skrev: vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så Kristus lysa över dig. Kära vänner, vet om att ni är ljusets söner. Tillåt inte själviskhet. Tillåt inte vanor som skulle kunna leda till beroende. Tillåt inte konkurrerande prioriteter söva er till likgiltighet inför eller lösgörande från lärjungeskap och förädlande tjänande i prästadömet. Allt för mycket står på spel för oss som personer, familjer och som Kristi kyrka för att bara göra halvhjärtade ansträngningar i detta heliga verk. Att vara en lärjunge till Jesus Kristus gäller inte en gång i veckan eller en gång om dagen. Det är en ansträngning en gång för alla. Herrens löfte till sina sanna prästadömsbärare är nästan för stort för att förstå. Ty de som är trofasta och får dessa båda prästadömen varom jag talat och som ärar sin kallelse blir heliggjorda genom anden till sina kroppars förnyelse. Därför ska allt vad vår fader har ges åt dem. Jag vittnar om att den renande kraften i Jesu Kristi försoning samt den helige andens omvändande kraft kan leda och rädda människosläktet. Det är vårt privilegium, vårt heliga prick och vår glädje att hörsamma frälsarens uppmaning att tjäna honom med ett villigt sinne och ett helhjärtat uppsåt. Låt oss skaka av oss de kedjor som vi är bundna med och komma fram ur dunklet och stå upp ur stoftet. Låt oss vara vakna och inte tröttna på att göra gott, för vi lägger grundvalen till ett stort verk. Ja, förberedelsen för frälsarens återkomst. Bröder, när ni tillfogar ert eget exempel ljus som vittne om skönheten och kraften i den återställda sanningen, sover ni inte under återställelsen. Om detta vittnar jag och jag ger min välsignelse i Jesu Kristi namn, vår mästare. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Mina kära bröder, jag är tacksam för att kunna vara på det här mötet tillsammans med er idag. Och jag ber att Herrens ande kan vara med er och med mig. Vi har alla hjältar, särskilt när vi är unga. Jag föddes och växte upp i Princeton i New Jersey i Förenta Staterna. De mest kända idrottsklubbarna i närheten av oss fanns i New York. Där fanns det tre proffslag i baseball. Brooklyn Dodgers, New York Giants och New York Yankees. Philadelphia låg ännu närmare oss och hade två proffslag i baseball, Athletics och Phillies. Det fanns många möjliga baseballhjältar för mig i de lagen. Joe DiMaggio, som spelade i New York Yankees, blev min baseballhjälte. När mina bröder och mina vänner spelade baseball på skolgården bredvid vårt hus försökte jag svinga slagträet så som jag trodde att Joe DiMaggio gjorde. Det var innan det fanns TV. Så jag hade bara bilder i dagstidningar att gå efter för att härma hans sving. En gång körde min far mig till Yankee Stadium. Det var enda gången jag såg Joe DiMaggio spela. För min inre syn, som om jag fortfarande vore där, ser jag honom svinga slagträet och ser hur den vita baseballen flyger rätt upp på läktaren mittemot. Mitt baseballkunnande kom aldrig i närheten av min barndomshjältes. Men de få gånger jag lyckades träffa en baseball bra, så var det för att jag härmade hans kraftfulla sving så bra jag kunde. När vi väljer hjältar börjar vi medvetet eller omedvetet ta efter det som vi beundrar mest hos dem. Lyckligtvis satte mina visa föräldrar stora hjältar i min väg som pojke. Min pappa tog med mig till Yankee Stadium bara en enda gång så att jag skulle få se min baseballhjälte spela. Men varje söndag lät han mig iaktta en prästerns bärare som blev en hjälte. Den hjälten formade mitt liv. Min far var grenspresident i den lilla gren som träffades hemma hos oss. Om du kom ner på en söndag morgon så var du i kyrkan. Vi var aldrig mer än 30 på mötena. Det fanns en ung man som körde sin mor till möten hos oss, men han kom aldrig in. Han var inte medlem. Min far lyckades bjuda hem honom till oss. Han blev döpt och blev min första och enda ledare i Aronska prästadömet. Han blev min hjälte i prästadömet. Jag kommer fortfarande ihåg den lilla trästaty han gav mig som belöning efter att vi hade utfört ett projekt att hugga ved åt en änka. Jag har alltid försökt efterlikna honom när jag har gett en Guds tjänare berättigat beröm. Jag valde en annan hjälte i den där lilla grenen. Han var soldat i USA:s marinkår och kom till våra möten i sin gröna uniform. Det var krigstid och bara det gjorde honom till min hjälte. Marinkåren hade skickat honom till Princeton-universitetet för fortbildning. Men viktigare för mig än hans uniform var att jag såg honom spela på Palmer Stadium som kapten i Princeton-universitetets lag i amerikansk fotboll. Jag såg honom spela i universitetets basketlag och såg honom också som bästa catcher i deras baseballlag. Men vad som var ännu viktigare var att han kom hem till mig för att visa hur man kastar en basketboll både med höger och vänster hand. Han sa att jag måste lära mig det eftersom jag en dag skulle spela basketboll i bra lag. Jag insåg det inte då, men under många år var han ett föredöme för mig för hur en sann prästdömsbärare är. Var en av er är ett föredöme som prästdömsbärare, vare sig ni vill eller inte. Du blev ett tänt ljus när du tog emot prästadömet. Herren satte dig på ljushållaren för att lysa upp vägen för alla i din omgivning. Det här gäller särskilt för de som är i ditt prästadömskvorum. Du kan vara ett stort föredöme, ett medelmåttigt föredöme eller inget föredöme alls. Men du kanske tror att det inte spelar någon roll för dig, men det gör det för Herren. Han uttryckte det så här, citat: ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Stora prästerdömsledares exempel har varit till välsignelse för mig i kvorumen där jag hade turen att tjäna. Du kan göra vad de har gjort för mig genom att vara ett föredöme som andra kan följa. Jag har lagt märke till tre egenskaper som är gemensamma för de prästerdömsbärare som är mina hjältar. Den första är ett mönster av bön. Den andra vanan att tjäna. Och den tredje, ett orubbligt beslut att vara ärlig. Vi ber alla. Men den prästadömsbärare som du vill vara ber ofta och uppriktigt. På kvällen faller du på knä och tackar Gud för välsignelserna du har fått under dagen. Du tackar honom för dina föräldrar, dina lärare och för stora exempel som du kan följa. Du berättar i dina böner vem som har varit till välsignelse i ditt liv den dagen och på vilket sätt. Det tar flera minuter och kräver eftertanke. Det ska förvåna dig och förändra dig. När du ber om förlåtelse märker du att du förlåter andra. När du tackar Gud för hans godhet tänker du på andra vid namn som behöver din godhet. Den upplevelsen kommer förvåna dig varje dag och med tiden förändrar det dig. Ett sätt för sådana innerliga böner att förändra dig är att du känner att du verkligen är ett Guds barn. När du vet att du är ett Guds barn vet du också att han förväntar sig mycket av dig. Han förväntar sig att du som hans barn följer hans och hans älskade sons Jesu Kristi lära. Han förväntar sig att du är givmild och vänlig mot andra. Han blir besviken om du är högmodig och självupptagen. Han välsignar dig med en önskan att låta andras intressen gå före dina egna. Några av er är redan föredömen i fråga om att tjäna osjälviskt som prästernas bärare. Runt om i världen kommer prästernas bärare till templet redan innan solen går upp. Och några tjänar till långt efter solnedgången. Det finns inget erkännande eller offentligt bifall i den här världen för det offret i fråga om tid och möda. Jag har varit tillsammans med unga människor när de betjänar de som är i andevärlden som inte själva kan komma och göra anspråk på templets välsignelser. När jag ser glädje snarare än trötthet i ansiktena på dem som tjänar där tidigt och sent vet jag att lönen är stor i det här livet för den sortens osjälvisk tjänande som prästerdomsbärare. Men ändå är det bara en försmak av den glädje som de ska uppleva tillsammans med dem i andevärlden som de tjänande. Jag har sett samma glädje i ansiktena på dem som berättar för andra om välsignelserna som kommer av att höra tillhöra Guds rike. Jag känner till en grenspresident som nästan dagligen kommer med personer till missionärerna så att de kan undervisa dem. För några månader sedan var han inte medlem i kyrkan själv. Nu undervisar missionärer och en gren växer och stärks tack vare honom. Och vad mer är, han är ett ljus för andra som nu öppnar munnen och påskyndar insamlingen av vår himmelske faders barn. När du ber och tjänar andra får du djupare insikt om att du är ett Guds barn. Du blir mer medveten om att han blir bedrövad om du är oärlig på något sätt. Du blir mer besluten att hålla ditt ord till Gud och till andra. Du blir mer medveten om vad det innebär att ta något som inte tillhör dig. Du blir ärligare mot din arbetsgivare. Du blir mer besluten att komma i tid och att utföra varje uppgift som du får av Herren som du har gått med på att göra. Istället för att undra om deras hemlärare ska komma, ser barn i de familjer som du kallats att undervisa fram emot ditt besök. Mina barn har fått den välsignelsen. När de växte upp hade de prästerumshjältar som hjälpte dem att lägga ut sin egen kurs i fråga om att tjäna Herren. Det här välsignade exemplet kommer nu den tredje generationen till godo. Mitt budskap är också tacksamhetens budskap. Jag tackar er för era böner. Jag tackar er för att ni faller på knä med insikt om att ni inte har alla svar. Ni ber till himmelens Gud för att uttrycka er tacksamhet och för nedkalla hans välsignelser över ert och era familjers liv. Jag tackar er för att ni tjänar andra. För de gånger ni inte känt behov av att få erkännande för ert tjänande. Vi har tagit emot Herrens varning att om vi strävar efter ära i den här världen för vårt tjänande så kan vi förverka större välsignelser. Ni kommer ihåg orden, akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna. Och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, Låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. De som har varit mina föredömen som stora prästens bärare inser sällan att de har hjälte egenskaper. De tycks ha svårt att se de egenskaper som jag så beundrar. Jag nämnde att min far var trofast president i en liten gren av kyrkan i New Jersey. Senare satt han i söndagsskolans generalkommitté för kyrkan. Men jag talade då återhållsamt om hans tjänande som prästernas bärare. För det gjorde han. Detsamma gäller för marinsoldaten som var min barndomshjälte. Han talade aldrig med mig om sitt tjänande som prästernas bärare eller om sina prestationer. Han tjänade helt enkelt. Andra berättade för mig om hans trofasthet. Jag vet inte ens om han såg de egenskaper hos sig själv som jag beundrade. Så mitt råd till dig som vill vara till välsignelse för andra med ditt prästadöme gäller ditt liv som är dolt för alla utom Gud. Be till honom. Tacka honom för allt som är gott i ditt liv. Fråga honom vilka personer som han har satt i din väg som du ska tjäna. Vädja till honom om hjälp att kunna tjäna dem. Be så att du kan förlåta och så att du kan bli förlåten. Tjäna dem sen. Älska dem. Och förlåt dem. Framförallt, kom ihåg att inget tjänande är viktigare än att hjälpa människor att välja att uppfylla kraven för evigt liv. Gud har gett oss den här övergripande anvisningen om hur vi ska använda vårt prästadöme. Han är det fullkomliga exemplet på det. Det är det exemplet vi ser till ringa del hos de bästa av hans jordiska tjänare. Och Herren Gud talade till Moses och sa: himlarna, de är många och de kan inte räknas för människor, men de är räknade för mig, till de är mina. Och liksom en jord med dess himlar ska förgås, så ska en annan uppstå. Och det finns ingen ände på mina verk, inte heller på mina ord. Ty se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Vi ska hjälpa till i det verket. Var och en av oss kan göra skillnad. Vi har förberetts för vår tid och plats i de sista dagarna av detta heliga verk. Var och en av oss har välsignats med människors exempel som har gjort det verket till allt överskuggande syftet med sin tid på jorden. Jag ber att vi ska hjälpa varandra och ta vara på det tillfället. Gud Fadern lever och besvarar dina böner om den hjälp du behöver för att kunna tjäna honom väl. Jesus Kristus är den uppståndne Herren. Det här är hans kyrka. Det prästadöme du bär är makten att handla i hans namn, i hans verk, att tjäna Guds barn. När du griper dig an det här verket av hela ditt hjärta, gör Herren dig stor. Det lovar jag. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Bröder, vi är glada att ha er här ikväll. Vi tackar också prästerhemskören för den inspirerande musik de framfört, liksom alla de som hjälpt till med förberedelserna för det här mötet. Nu har vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören "Bli kvar hos mig". Avslutningsbönen får vi sedan av broder Russell T. Oscarthorpe, som idag avlöstes från uppdraget som söndagsskolans generalpresident.
My beloved brethren, how good it is to be with you once again. I pray for heavenly help.
Mina kära bröder, det känns så bra att få vara med er än en gång.
Jag ber om himmelsk hjälp när jag nu ska tala till er. Förutom här i konferenscentret har ytterligare tusentals samlats i kapell och på andra platser runt om i världen. En gemensam tråd förenar oss alla, för vi har anförtrotts Guds prästadöme. Vi är här på jorden under en anmärkningsvärd tid i dess historia. Våra möjligheter är nästan obegränsade, men samtidigt möts vi också av en mängd utmaningar som till en del är unika för vår tid. Vi lever i en värld där moraliska värderingar i stor utsträckning har slängts åt sidan, där synden öppet visas och där frestelser att vika av från den raka och smala stigen omger oss. Vi möts av ständiga påtryckningar, lömska inflytanden som river ner det anständiga och försöker ersätta det med ett sekulariserat samhälles ytliga filosofi och seder. På grund av dessa och andra utmaningar måste vi ständigt fatta beslut som kan avgöra vår bestämmelse. För att kunna fatta rätt beslut krävs det mod. Modet att säga nej när vi borde. Modet att säga ja när det är lämpligt. Modet att göra det rätta för att det är rätt. Eftersom tendenser i dagens samhälle leder bort från de värderingar och principer som Herren har gett oss, behöver vi nästan säkert någon gång försvara det vi tror på. Har vi då modet att göra det? President J. Reuben Clark Jr., som i många år var medlem i första presidentskapet, sa: det är inte okänt med fall där människor som anses troende har ansett att de, eftersom de genom att intyga sin fullständiga tro skulle kunna ådra sig sina icke-troende kollegers hån, antingen måste modifiera eller bortförklara sin tro, eller på ett destruktivt sätt späda ut den, eller till och med låtsas förkasta den. Sådana är hycklare. Ingen av oss vill väl bära en sån etikett. Men tvekar vi ändå inte att förkunna vår tro i vissa fall? Vi kan hjälpa oss själva i vår önskan att göra det som är rätt genom att se till att vi är på sådana platser och deltar i sådana aktiviteter där våra tankar påverkas av det goda och där Herrens ande trivs. Jag minns att jag för en tid sedan läste om en fars råd till sin son när han åkte hemifrån för att gå på skola. Om du någonsin befinner dig där du inte bör vara, gå därifrån. Slutcitat. Jag ger samma råd. Om du någonsin befinner dig där du inte borde vara, gå därifrån. Uppmaning till mod ges ständigt till var och en av oss. Varje dag i vårt liv behövs mod. Inte bara vid stora händelser, utan oftare när vi fattar beslut eller reagerar på omständigheter omkring oss. Den skotske poeten och författaren Robert Louis Stevenson sa: vardagligt mod har få vittnen, men ditt är inte mindre ädelt för att du inte hör några trumvirvlar och inga folkskaror ropar ditt namn. Mod förekommer i många former. Den kristne författaren John Swindoll skrev: modet är inte begränsat till slagfältet eller till att modigt fånga en tjuv i hemmet. De verkliga proven på mod är mycket mer stillsamma. De är inre prov, som att förbli trofast när ingen ser dig. Som att stå ensam när du är missförstådd. Slutcitat. Jag vill tillägga att det här inre modet också innebär att göra det rätta, fastän vi känner oss rädda. försvara vår tro med risk att bli hånade och behålla tron fastän vi riskerar att förlora vänner eller social ställning. Den som ståndaktigt står för det rätta måste riskera att ibland bli förkastad eller impopulär. Medan jag tjänade i Förenta Staternas flotta under andra världskriget hörde jag talas om bragder, tapperhet och män som visade mod. En berättelse som jag aldrig ska glömma handlar om det tystlåtna mordet hos en 18-årig sjöman, inte av vår tro, som inte var stolt, för stolt för att be. Av de 250 männen i kompaniet var han den enda som varje kväll knäföll bredvid sin brits, ibland under översittare spydigheter och andras skämt. Med böjt huvud bad han till Gud. Han vacklade aldrig, han tvekade aldrig. Han var modig. Jag lyssnade för inte så länge sedan på berättelsen om en som inte tycktes ha det här inre modet. En vän berättade om ett andligt trosstärkande sakramentsmöte som hon och hennes man varit på i sin församling. En ung man som var präst i normanska prästerdömet berörde allas hjärtan i hela församlingen när han talade om evangeliets sanningar och om glädjen i att hålla buden. Han bar ett glödande, rörande vittnesbörd där han stod i talarstolen och han såg så prydlig ut i sin vita skjorta och slips. Senare den dagen, när den här kvinnan och hennes man körde ut från grannskapet, såg de samma unge man som varit en sån inspiration bara några timmar tidigare. Men nu visade han en helt annan bild där han gick ner för trottoaren klädd i skabbiga kläder, rökande en cigarett. Min vän och hennes man kände sig inte bara mycket besvikna och ledsna, men också förvirrade av hur han så övertygande kunde vara en person på sakramentsmötet och sen så snabbt bli en helt annan. Bröder, är ni samma person var ni än befinner er och vad ni än gör? Den som vår himmelska fader vill att ni ska vara och den person ni vet att ni borde vara. I en intervju i en nationell tidskrift ombads den välkända amerikanske basketspelaren i NCAA, Jabari Parker, medlem i kyrkan, att berätta om det bästa rådet han fått av sin far. Jabari sa: min far sa, var bara samma person i mörkret som du är i ljuset. Jag upprepar, var samma person i mörker som du är i ljuset. Slutcitat. Viktigt råd, bröder, för oss alla. Våra skrifter är fulla av exempel på det slags mod som vi behöver visa varje dag. Profeten Daniel visade stort mod genom att stå för det som han visste var rätt och genom att modigt be sina böner fastän han riskerade döden genom att göra det. Mod betecknade Abinadis liv, som vi ser genom hans villighet att hellre offra livet än förneka sanningen. Vem kan undgå att inspireras av Helamans 2000 unga krigare som lärde och var exempel på vikten av att ha mod att handla efter det som föräldrar undervisar om, modet att vara kyska och rena. De här skildringarna i skrifterna kanske kröns om Ronis exempel. Han var modig nog att hålla ut till slutet i rättfärdighet. Genom hela sitt liv gav profeten Joseph Smith otaliga exempel på mod. Ett av de mest dramatiska exemplen hände när han och andra bröder var fastkedjade. Tänk er, fastkedjade vid varandra, inspärrade i en halvfärdig timmerstuga bredvid rådhuset i Richmond, Missouri. Parley P. Pratt var bland de andra fångna och skrev om en viss natt. Vi hade legat som i sömn till efter midnatt och våra öron och hjärtan hade utstått stor pina medan vi lyssnade i timtal till våra vakters oanständiga skämt, hemska eder, fruktansvärda hädelser och smutsiga språk. Esther Pratt fortsatte: jag hade lyssnat tills jag var blivit så äcklad, chockerad, förfärad och fylld av rättfärdig harm att det var svårt att låta bli att stiga upp och tillrättavisa vakterna. Men jag sa ingenting till vare sig Josef eller någon annan, fastän jag låg närmast honom och visste att han var vaken. Plötsligt reste han sig och talade med tordöns stämma, eller som ett rytande lejon, och yttrade, så som jag minns det, följande ord: tystnad, i Jesu Kristi namn tillrättavisar jag er och befaller er att vara stilla. Jag vill inte leva en minut till och höra sådant språk. Upphör med sådant tal, eller ni eller jag dör i detta ögonblick. Josef stod upprätt i fruktansvärt majestät, enligt Elsa Pratts beskrivning. Han var kedjad utan vapen, men han var lugn och värdig. Han såg ner på de skälvande vakterna som ryggade tillbaka in i ett hörn eller kröp ihop vid hans fötter. De till synes oförbättreliga vakterna bad om förlåtelse, och därefter var de stilla. Inte alla modiga handlingar för med sig sådana spektakulära eller omedelbara resultat, men alla för med sig frid i sinnet och vetskapen att rätt och sanning har försvarats. Det är omöjligt att stå upprätt om man planterar sina rötter i den skiftande sanden av populära åsikter och gillande. Det vi behöver är mod, som Daniel, Abinadi, Moroni eller Joseph Smith, för att vi ska kunna vara starka och stå fasta mot det som vi vet är rätt. De hade modet att inte göra det som var lätt, utan hellre göra det som var rätt. Vi kommer alla att känna fruktan, uppleva hån, möta motstånd. Låt oss ha modet att trotsa den allmänna opinionen, modet att stå fast vid våra principer. Mod, inte kompromisser, medför Guds gillande leende. Mod blir en levande och tilltalande dygd när den inte ses så mycket som en villighet att dö modigt, utan mer som en beslutsamhet att leva rätt. När vi går framåt och strävar efter att leva som vi borde, får vi med säkerhet hjälp från Herren och kan finna tröst i hans ord. Jag älskar hans löfte som står skrivet i Josuas bok: jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig. Var inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren, din Gud, är med dig vart du än går. Slutcitat. Mina älskade bröder, må vi med övertygelsens mod förkunna med aposteln Paulus: jag skäms inte för Kristi evangelium. Och vidare: må vi följa Paulus råd med samma mod. Var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Katastrofala konflikter kommer och går, men kriget om människosjälarnas fortgår i oförminskad omfattning. Som en stridssignal kommer Herrens ord till er, till mig och till bärare och prästadömet överallt. Låt nu därför var och en lära sin plikt och med all flit verka i det ämbete var till han är utsedd. Slutcitat. Då blir vi, som aposteln Petrus förkunnade, även ett konungsligt prästerskap, förenade i ändamål och begåvade med kraft från höjden. Må var och en av oss gå härifrån ikväll med beslutsamheten och modet att säga som Jobb, fordom. Så länge min ande är i mig håller jag fast vid min rättfärdighet och släpper den inte. Att det ska bli så är min ödmjuka bön. Och jag säger det uppriktigt i Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven, how thankful we are.
Vår Fader i himlen, vi är tacksamma denna kväll för privilegiet vi har haft att närvara vid detta möte. För det ord som har talats, för det sånger som har sjungits. Vi har känt din närvaro här och vi tackar dig för det. Vi ber att vi har modet som president Monson bad oss att ha. Modet att räcka ut vår hand till andra och delta i återställelsen som den fortsätter. Modet att vara prästerhjältar och vara värdiga. Vi ber för detta mod och för att vi ska kunna gå från detta möte och prata om dessa saker. Och vi ber att vi kan tänka på dem och dela med oss av dem. Så att vi kan bli starkare och att de runt omkring oss kan bli starkare. Vi ber för dem som lider. Vi ber att vi må vara uppmärksamma på deras behov och nå ut till dem i kärlek och i omsorg och med prästadömets kraft. Så att vi kan gå framåt och att ditt verk kan fylla hela denna jord. I Jesu Kristi namn. Amen.